Yes, jag behöver bara snabbt svara min fru. Vi har till en nappkris hemma. I dagens avsnitt hör vi om Teslas framtida masterplan. Volkswagens bilar lär sig att byta fil på egen hand, samtidigt som Sveriges samlade körskollärare bestämt sig för att mailbomba podden. Dessutom, bonuskalaset är över för laddhybriderna, och så frågar vi oss, hur fungerar egentligen en elbil i kristid? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Mm, det är vår och Bilar med sladd är i full fart med ett nytt avsnitt. Faktum är att det är så himla härligt att vara här. Jag känner mig verkligen, får man säga, laddad i en show om elbilar.
Ja, samma gamla skämt som vi kört i.
Ja, men precis. Ja.
Men det var så gammalt så jag tror inte ni har kört det sen jag kom med. Eller är det bara jag som har förträngt det? Hur?
Att man är superladdad och sådär.
Överladdad.
Alltså jag tror att man liksom har misstag råka göra såna här ordkullerbyttor bara av farten. Liksom. Jag tänkte ens på det. Det ligger liksom i mitt göteborgska DNA då, antar jag.
Ja, men det är för att vi tycker om det.
Åh, gud vad dåligt. Alfred, vi väntar på dig fortfarande.
Sitter och ryser. Det brukar ändå vara jag som är mobbad hemma för att jag drar dåliga pappaskämt. Men ja, jag kan börja berätta hur det är med mig istället om ni vill.
Ja, gör det.
Jag är lite anfodd över... Jag har ju pratat om mitt attefallsbygge. Och nu jag fick skynda mig till Strängnäs för att köpa. Vi har hittat en jätteliten tvättmaskin. Jag visste inte att det fanns sådana. Hade ni, så här, vi har ett väldigt trångt badrum i det här attefallshuset. Och så ska vi liksom få in tvättmaskin och vi hade kollat på toppmatat och så vidare. Men det finns tydligen tvättmaskiner, har jag lärt mig nu, då, som alltså är... fullbredd, ser ut som vanliga, matade framifrån, men de är inte lika djupa som tvättmaskiner brukar vara.
Okay.
Så den är bara 38 cm djup. Men jag var tvungen, de höll på att ta slut, så jag fick så här, skynda mig att köra till Strängnäs som ändå är en bit.
Hur långt
från.
Är det för dig? Du bor i Fällingsbro.
Ja, det kanske gick i Fabian-hastighet, så att, jag var framme på en dryg timma. Men alltså då är ju, jag tog ju, var ju så här, ska jag ta Model X som har stort bagageutrymme eller ska jag ta Model 3 som där det liksom inte kommer vara något problem. Jag hade ju bara bilarna laddade till 80% eftersom jag inte hade tänkt att jag skulle utåka långt och så vidare. Just. Och så tog jag 3 då för jag tänkte det ska ju vara en liten tvättmaskin, det ska inte vara några problem. Mm. Men jag kan säga att det var på håret att jag fick in den här tvättmaskinen i bredvinkastet där bak på 3.
Model 3, det är himla synd att den har sånt bagageutrymme. Alltså det är verkligen förstör mycket för den där bilen.
Mm. Faktum är att den visades ju faktiskt med en riktig hatchback. Vad heter det på svenska, hatchback? Vad heter det?
Halvkombi. Men vänta, det har jag aldrig sett. Det har jag aldrig.
Den visades från början så. Men sen så råkade det bara slinka med bara farten. De fick mycket skit för det sen, kan jag säga, när det var uppdagades.
För det var väl liksom innan premiären, redan när de premiärvisade den och som man fick se, klämma och känna på riktigt, då hade den ju brevlådinkastet.
Ja,
liksom. Men innan dess hade de ju pratat om att det skulle komma, att den skulle vara hatchback. Men det gick ju inte med det här glastaket som de ville ha där. Sen har de ju fått till det på Model Y på något sätt, så att uppenbarligen gick det ju på något sätt.
Jag undrar när de kommer ändra det alltså, på Model 3. Det är väl bara en tidsfråga. Jag går ju själv vid bilköpartankar här och bilsäljare tankar då, naturligtvis samtidigt. Och det där med att köpa en Y är ju lite lockande. Just väldigt mycket på grund av den där jäkla brevinkastet. Men hur gick det då? Du kom fram?
Ja, men jag kom fram och jag tyckte det var så roligt att jag hade liksom köpt en supersmal tvättmaskin. Och det gjorde att den precis gick in. Hade den liksom varit 39 cm tjock, då hade den inte gått in i det är lite extra emballage och frigolit och grejer runt omkring. Ja. Men det gjorde att jag inte hann göra något urklipp av ljud på alla svenska politiker som just nu håller på att bjuda under varandra i hur mycket... bensinpriset ska ner.
Så det här var bara en lång ursäkt?
Ja, det var en lång ursäkt. Ja, men jag vet inte hur ni har haft det, men jag tycker det har varit rätt tufft med den här veckan. Vi pratade ju en del i förra avsnittet när vi hade mycket kring kriget och konflikten och så vidare. Ja. Att så här, det är synd om alla stödpaket som ska ut nu liksom baserar sig på liter bränsle.
Ja, men det är ju inte bara det, va? Man gör väl också så att man ger en schablon ersättning för bilägare. Just det. Och det ingen roll vilken bil du äger.
Ja, nej, men det har du rätt i, absolut. Men annars, alltså det var ju regeringens förslag som de inte verkar få stöd för, utan alltså oppositionen vill ju gå emot och sänka mer än vad regeringen har velat. Så det återstår ju att se vad som kommer där. Men jag hörde en så himla bra motgrej som jag inte, alltså det är självklart när man säger det liksom, att det var en nationalekonom som sa att så här, det är helt meningslöst att hålla på att sänka skatten på bensinen för att få ner priset vid pump, därför att om själva bensinpriset har gått upp eftersom det är brist på olja som inte är rysk, då är det enda som kan få ner priset är ju att någon slutar använda oljan. Det vill säga att priset kommer till en nivå där det leder till någon form av beteendeförändring. Så att om man liksom ska få ner priset vid pump så att folk inte ska behöva förändra sitt beteende, ja, då försvinner ju inte efterfrågan. Och då stiger bara det underliggande marknadspriset på oljan tills man är tillbaka vid smärtpunkten. Så att det enda man har gjort då är, då har man liksom flyttat pengarna från svenska skatteintäkter till intäkter för Putin. Liksom.
Ja, inte Putin just då, i synnerhet här nu då. Men,
nej, okej, just det. Om det inte är rysk olja så är det inte Putin som tjänar på det. Då.
Men det är någon annat risigt jäkla oljebolag.
Jo, men vänta lite. Det är ju, oljepriset är ju globalt, så att när priserna pressas upp så är det ju de som köper rysk olja betalar ju mer för dem då.
Men för att säga emot dig då, Alfred, så är det ju så att alltså, om det argument stationen bygger ju på att alla sänker, och alla länderna sänker sina skatter då, ungefär lika mycket då. Då blir det ju så förstås. Men om bara Sverige sänker och de andra behåller sina skatter, ja, men då kan det nog mycket väl bli billigare.
Just det, då blir det en beteendeförändring i Portugal istället för i Sverige.
Ja, men exakt, precis.
Men nu är inte Putin här och kan försvara sig.
Han kan nog försvara sig så det räcker ändå.
Jag tänkte på en annan grej. Det är ju nämligen så att elbilstrycket, alltså efterfrågan på elbilar har helt skjutit i höjden nu som följd av den här invasionen. Och vi skulle köpa en ny Zoe till Hälsa Hemma. Och det går inte att få leverans förrän i Q3. Och det är efter det dragit igång i Stockholm. Så att jag fick köpa en begagnad Zoe nu. Vi har ju köpt nya innan bara. Men nu hade vi tur att hitta en som bara hade gått 400 mil. Men märkligt alltså att det är sånt stor efterfrågan på elbilar just nu.
Ja, precis, ja, det är ju det liksom. Jag har ju kikat lite grann på Teslas hemsida och det ser ju ut som att det är augusti-september där någonstans som jag beställer nu som jag får min Tesla. Så det är ju liksom lite långa leveranstider, längre än vad det brukar vara helt klart.
Så den som går och väntar på och tänker på det där kanske dags att slå till, för att det kommer nog bli ökat tryck på elbilar och svårare att leverera också med nickel. Nickel pratade vi om i förra programmet, det kommer ju en del från Ryssland och sådär. Så
Ja, det kan nog slå igenom som prishöjningar också på de bilar som har nickelbaserade batterier, vilket ju är de flesta utan short range från, eller short just range heter det, standard range från Tesla.
Men Tesla har höjt sina priser ganska nyligen ändå. Ja. Och jag håller ju då, jag hodlar min bil än så länge. Ser lite vad som händer här. Och jag har ju då därför fått besiktiga min bil, för den är ju över 3 år nu. Den har gått 7500 mil på 3 år. Yeah. Så det kändes lite högtidligt att rulla in med den. Men har de koll på besiktningarna med elbilar. Det var inga konstigheter. Tjejen som tog emot den där, hon visste hur hon skulle lägga nyckelkortet och hur hon öppnade dörrarna och kolla lamporna på displayen och allting. Det var inga konstigheter alls. Det var bara att rulla in där så fixade de allting.
Men du har en fråga, för att Tesla har ju haft problem med framljusen på Model 3 som plötsligt har ställt om sig helt skevt.
Just det.
Har du haft det problemet också eller?
Ja, alltså vid mjukvaruuppdateringar så har de nollställt sig hela tiden. Det är det som är problemet. Yep.
Men vad hände nu då när bilprovningen då testade din ljusinställning?
Ingen aning. De sa ingenting om det. Nej, så jag frågade inte.
Klarar du den ju uppenbarligen. Liksom. På trean kan man ju i alla fall ställa upp den liksom själv om det behövs. Liksom.
Ja,
då måste man veta lite vad man gör så att man inte får helt fel inställning för att man är uppillad.
Ja, det är sånt. Man skulle ha kollat innan man körde in på besiktningarna. Så är det så?
Ja, fast nu kan ju de göra det digitalt där så att jag antar att de fixar det då.
Jag vet inte. Får man liksom korrigera ljusinställningen när man är i deras instrument om den är fel? Liksom.
Ja, de är schyssta och har lite tid antar jag.
Men okej, så det var det första besiktningen för dig och du klarade det på första rakt
in? Jajamän, det gick alldeles utmärkt. Och hon sa ju det att de har firat upp bilen, men de ser ju ingenting under bilen ändå. För helt slätt. Liksom, det finns inte mycket att titta på. Nej.
Men det var en trevlig upplevelse alltså?
Ja, absolut. Det var inga konstigheter alls. Jag försökte fiska lite vad det var de kollade och så, men det var bara, det är godkänt. Du kan rulla vidare.
Det är ju bromsar och krängningshämmar och lite sådana saker.
Ja, men för som av en händelse, jag har ju nämligen också varit och besiktat vår Model X. Det var alltså andra gången jag besiktade den. Och förra gången, när den var 3 år, då gick den rakt igenom och det var en trevlig upplevelse, förutom då ljusinställningen. Och på Model X får man göra det lite manuellt. Liksom. Men det klarar den nu. Däremot så fick jag verkligen en person som inte gillar elbilar, kan jag säga. När jag besiktade den här bilen.
Ja.
Så det började komma. Det var så dåligt med de här bilarna. De är inte gjorda för besiktas. Och det är så, det går inte att se någonting. Och det var så mycket som var liksom problem. Och till slut så kunde liksom inte jag hålla mig. Så jag bara, ja men så där säger ju bara du för att du inte har någon själv. Alltså, om du bara hade en så skulle du liksom verkligen gilla de här. Han bara, nej det går inte. Om alla skulle byta, då skulle inte strömmen räcka till. Och så börjar liksom komma alla de här. Och det där är ju som en trigger för en annan.
Men samtidigt är du lite i beroendesituation där.
Jag gick liksom i clinch innan jag liksom fattade att det här är inte liksom en taktisk manöver.
Vad hände då? Fick du någon prick?
Ja, men så jag...
otrevlig ägare.
Det var ganska dålig stämning och så hade jag gått i clinch med honom och så bara insåg att jag måste ta mig ur det här på något sätt. Och faktum är att jag råkar känna en av de andra som jobbar där som jag ju hade hoppats på att liksom, det skulle vara min kompis som skulle göra besiktningen. Men jag bara helt bytte fot och så bara, ja men och så min kompis namn då, är han här? Bara, han är i lastbilshallen. Mm. Och just då råkar han komma gående. Så jag bara, tjena! Så du får lära din kompis här att det är bra med elbilar. Och så min besiktningsgubbe surt bara, nej men han tycker inte heller om elbilar. Han har inte heller någon elbil. Men han tycker om att provköra dem, så det har vi varit ute. Ja, de går ju snabbt. Och det bröt stämningen helt och hållet. För helt plötsligt var jag inte den här jobbiga liksom, elbilstypen som snackar stockholmska på den här lantligt belägna besiktningsstationen. Utan istället så var jag då liksom, en av de anställdas kompis. Och våran gick igenom utan prickar också. Så att
du får lägga om dialekten när du är lokalt där också.
Ja, men jag får försöka. Alltså, jag vill ju egentligen prata lulemål som är min gamla hemdialekt. Mm. Men
det, hur är det? Då är man tyst nästan hela tiden, va?
Nej, det får man upp i Överkalix och sådär.
Då är man, ja precis.
Så är det inte.
Luleå är det svinbra.
Mm. Påminner lite grann om när jag fick mitt körkort, det tror jag hade jag berättat i podden.
Alltså?
Jag hade fått ett läkarvick som gjorde att jag var tvungen att ha körkort. För jag fick låna morsan och farsans bil. Så det hade liksom inte blivit bra om jag inte hade gjort det. Jag hade klarat uppkörningstestet, det här teoretiska testet. Och sen så var det på väg att gå ut det testet. Jag tror det höll ett halvår eller något sånt där.
Varför gjorde du inte uppkörningen då?
Ja, men för att jag vet, jag var tonåring och liksom slapp. Så det var, jag hade liksom inte tänkt att det kunde ta tid sånt här då. Och så hade jag ju hade övningskört med mamma och pappa sen jag var 16, så jag tänkte det här skulle gå bra. Men sen när jag satt mig i en bil tillsammans med en körskollärare, som ju vi har ju haft lite kontakt med de här körskollärarna, vi kommer in på det kanske mer sen i showen. Då visade sig att jag var inte alls så där perfekt upplärd. Sorry mamma om du lyssnar på det här, men det var inte alls så där att jag hade lärt mig allting om mina föräldrar, utan det fanns lite kvar. Och jag fick pricka in mig där på lite olika lektioner för att kunna, så jag fick liksom byta körskollärare hela tiden mellan varje gång för att överhuvudtaget få ihop mitt schema då. Och sen när jag hade själva uppkörningen var jag ju rejält nervös, för jag tänkte det här kommer inte gå överhuvudtaget. Men sen så när de ropade upp oss där, kom det en sur gubbe som ropade upp någon bredvid mig där som skraj med svaga veka ben, gick upp och skakade. Och så kom det till ännu surare gubbe. Och sen kom en tant, en dam, och det är min superkraft, för jag är jättebra på att skärma medelålders tanter. Och så då kände jag bara, yes, nu har jag mitt körkort, kände jag direkt. Och så var det, jag körde inte särskilt bra och väldigt ostadigt tror jag, framförallt parkeringen gick nog ingen vidare. Och när jag kände att det här kanske inte gick så bra, då sa jag att ja, jag måste ju ha mitt körkort för att kunna jobba som läkare. Fy vad hemskt att jag utnyttjade det, så var det.
Ja, men
precis, så jävla dåligt. Usel. Vilken usel människa man är. Nåväl, i alla fall. Så till slut så fick jag den där lilla lappen. Hon spände ögonen i mig och sa liksom att du, nu får du nog köra ganska försiktigt om du ska ha kvar den här. Så hon gav den verkligen med stor tvekan till mig, så kan jag säga.
Och sen har du kört försiktigt då sen dess?
Ja. Ja, det var ju min första uppkörning. Nej, jag skojar. Jag har faktiskt kvar mitt körkort.
Mm. Ja, men intressant. Vi har ju på tal om det då fått en hel del mejl då från trafikskollärare och folk som inom liksom det skrået där. Och jag tror verkligen vi har träffat en punkt med...
Ja.
Vi får ju verkligen mejl från alla sidor, känns det som. Att det är folk som tycker att vi är helt fel ute och andra som bekräftar.
Ja, vi är definitivt på något. Alltså, rent objektivt så är det flera som har skrivit att kurslitteraturen från STR då, Sveriges Trafikskoleriksförbund, innehåller i stort sett ingenting som elbilskopplat. Någon skrev så här: 22 års kurslitteratur ger vid handen att i stort sett ingenting berör elektrifierade fordon. Och sen så finns det då massor med fossilbilsspecifika moment, typ ja, dragläge och allting sånt som, och växling och grejer. Så att rent objektivt så är det faktiskt så att man inte har elbilar i tanken i kursmaterialet, för det är STRs förbundsordförande. Ja, just det, i tankarna. Nej, men STRs förbundsordförande som hörde av sig menade ju att man visst tänkte på elbilar och sådär, men det är debunked, säger man väl. Ja, det, så är det inte alls i kurslitteraturen i alla fall.
Vi kan ju tipsa STR där att faktiskt läsa på, det finns en bok som Tibor Blomhäll på Tesla Club Sweden har skrivit. Han gör ju mycket för elbilscommunityt. Vi ska säga det, teslaclubsweden.se är ju inte bara för Teslaägare, utan det är ju en stor elbilsforum för alla som är bil- och elbilsintresserade. Och det lurkar en och annan hybridbilist där också, råkar jag veta. Men då kan man faktiskt läsa en bok som han har gett ut, Tibor Blomhäll, som sköter det där forumet då, som heter Skaffa elbil. Så den vill jag verkligen tipsa ett STR om att läsa och bli inspirerad av till kommande kurslitteratur.
Ja, bra tips. Vi har ju tagit upp den tidigare på den.
Och till alla andra som kanske har skaffat elbil och är lite osäkra på hur det där fungerar egentligen.
Jag kan också nämna att i förra programmet så berättade jag om en hybridväxelriktare då för att kunna lagra solel i batterier som, där de har låst upp och gjort det möjligt då för vissa kunder att koppla på blyackar och sådär. Det är för övrigt många som har mejlat om det också. Generellt kan vi säga så här att vi läser allt som kommer, men vi hinner inte svara. Ja. Det är för mycket mejl som kommer in då. Men det är väldigt många som har skrivit om just det här och att blyackumulatorer och blyackar eller blybatterier inte är särskilt optimala för elbils, eller för att säga för solenergi då, för att de har en, liksom de tål inte att laddas i och ur, full urladdas på det sättet som batterier behöver kunna göra då för att kunna dra nytta av solen då. För bilbatterier, de fylls ju och sen så används de lite grann och sådär. Det är ju mer för att balansera och en jämnt och stabilt liksom elsystem i bilen. Så de ska ju inte alls djupurladdas, då blir de ju förstörda.
Aha, okej. Okay. Ja,
men den i alla fall, hybridväxelritaren, hette Ferroamp.
Ja, svenskt bolag. Jag har varit inne och läst på deras hemsida. De gör massa spännande produkter med lastbalansering och massa spännande grejer. Problemet är att det är nog ingenjörer som driver det här bolaget. Och jag tror att de är svinbra på att vara ingenjörer. Men, gubbar, vilket jag tror att det är, ni behöver se över er hemsida, för det är så mycket tekniskt snack att jag inte ens förstår det som står där. Så att, om ni ska sälja de här produkterna till liksom vanligt folk eller ens till folk som mig, som ändå kanske kan lite mer än genomsnittet ändå kring de här sakerna, då behöver det här dummas ner ordentligt på er hemsida så jag fattar, för jag fattar inte vad era produkter gör. Men jag ser ju att det är något fantastiskt i görningen här. Så är det. Men kanske någon marknadsförare som de behöver anställa eller så, tror jag där.
Jag håller ju också på att titta på solceller nu och jag är väldigt sugen på Ferroamp, så jag funderar på att ta kontakt med dem och se om jag kan få liksom API-tillgång då till deras växelriktare och sådär, så att jag kan koppla på ett litet batterilager. Jag kan ju koda, så det är ganska roligt att kunna bygga något eget.
Ja, men det är kul.
Det känns bra. Jag kommer få vara den här late majority i podden. Liksom. Jag kan bara låta er göra alla misstag med det här, så kan jag åka snålskjuts på resan. Bara,
du är väl ändå äldst av oss här, är det inte så?
Nej, jag tror Anders är äldst. Absolut.
Okej.
Jag är född 79. Fabian, du är född 83.
Ja, det stämmer.
Alfred 82, tror jag.
Ja, pur ung 82, absolut. Ja. Ung och lovande fortfarande.
Och ändå late adopter.
nej, late majority.
just det, så var det. Late majority.
I podden.
Vi håller på, det har vi berättat flera gånger i programmet här, jag och Fabian, som håller på med Hälsa Hemma, vår vårdcentral, där vi åker runt med elbilar. Och nu gör vi en så himla kul grej. Vi håller på att översätta appen till ukrainska och ryska. Och så låser vi upp så att man kan använda den utan bank-ID, så att man får verifiera sig med en foto på sitt pass och sådär. Och det känns så himla bra att kunna göra det och erbjuda digital och sen också fysisk hjälp.
Ja, det är så imponerande. Alltså det är så bra att vi skryter ju väldigt mycket om Hälsa Hemma ofta, men det är ju så fantastiskt när det liksom, det känns inte som att min uppfattning om vården i övrigt är att den är så tekniskt snabbfotad. Men när man liksom
det stämmer.
Snabbt kan hitta lösningar som gör att det går att erbjuda bra vård till folk som kommer hit och inte kan språket. Liksom. Det är
Jag kan säga så här, faxen är våran stora räddning normalt i sjukvården för att kommunicera. Ja, det är verkligen så. Men det här projektet som vi gör för ukrainska flyktingar då, förstås, som kommer till Sverige, det är ju intressant, för de har ju inte några riktiga personnummer, för det tar lång tid för dem innan de får ett samordningsnummer eller möjligtvis till och med ett riktigt personnummer. Så de kan inte skaffa bank-ID. Så att då har vi gjort en superinnovativ lösning som gör att de kommer in på ett säkert sätt i appen och vi kan verifiera deras identitet utan bank-ID. Mm. Så att det här blir så himla, himla bra. Och så har vi förstås anställt 2 stycken ukrainare som ska hjälpa till med tolkningen och förberedandet av alla ärenden och sådär. Och finns det till och med någon ukrainsk talande läkare, då är man förstås välkommen att höra av sig också. Förstås.
Ja. Jättebra. Jättebra. Ja.
För det som är speciellt med de flyktingar som kommer nu är ju att de allihopa har ju iPhones och Android devices och plattor och allt möjligt, så att de har ju möjligheten att faktiskt ta till sig digital vård. Mm.
Ja, det känns jättebra i hjärtat. Så, som Fabian var inne på då, känner ni någon läkare som talar och skriver eller ukrainska eller sköterska, så har vi absolut plats hos oss.
Så är det. Nu ska vi rulla vidare till dagens lyssnarbrev.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Då har vi fått mail från Ola Kristoffersson som skriver så här. Tack för en bra podd. Och det tycker vi är viktigt att börja med inledningsvis. Mm. Så skriver han apropå Polestars nollvision och batterier från CATL. För att det är ju så att vi pratade om det i förra programmet. Jag tror det var förra programmet där vi berättade att Polestar hade en vision. Jag tror det var 2030 att vara helt koldioxidfria i sin produktion.
Just det, väldigt ambitiöst.
Ja, och vi sablade ner det lite grann och menade att...
Mest du tror jag.
Var det så kanske?
Det var en spaning att, att de inte skulle kunna klara av att bygga det i Kina.
Jag vill minnas.
Det känns som att jag kan haft något med saker att göra också. Det bara känns så. Men jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Ja.
Men i alla fall, vi kritiserade framförallt. Vi trodde inte de skulle lösa batterierna, trodde vi. De skulle få problem med i Kina.
Just det. Mm.
Och då är det faktiskt så här att den här fabriken då, eller tillverkaren CATL som bland annat levererat till Tesla men också till Polestar. De har byggt den första koldioxidfria fabriken i industrin, påstår de själva i alla fall. De har nämligen, redan när de byggde den här fabriken så har de lagt den vid 3 floder som heter Yinsha River, Minchang River och Yangtze River som har någon sån här vattenkraftverk. De tänkte redan från början att den här fabriken skulle vara koldioxidfri. Så den drivs till 80% av vattenkraft och 20% av annan koldioxidfri kraft. Och nu har då de här certifierats
ja,
av SGS, då, ett sånt globalt certifieringsinstitut, och fått ett certifikat som heter PASS 2060, som är internationellt certifikat för koldioxidneutral verksamhet.
Tji fick vi.
Alltså, jag är ganska säker på att Tesla menar att deras Gigafactory i Nevada också är helt koldioxidfri.
Men har de något certifikat? Det undrar man.
Ja. Nej, men det är intressant att kineserna ändå liksom är på banan här. För annars kritiserar man mycket kineserna just för sina smutsiga fabriker och så. Kul om det liksom, om de också börjar komma på banan och få press att ha ren energi.
Batterier som har en bra carbon footprint kommer ju liksom vara mer värda eftersom alla liksom stirrar på det. Kan det vara så att det är därför som de gör det här?
Eller? Jag tror absolut.
Absolut.
Ja, men jag menar, oavsett liksom vad drivkraften är bakom det, så leder det till någonting gott, tänker jag. Liksom. För att om det börjar bli så här att de som köper batterier vill vara koldioxidfria, men då kommer ju andra näringar också vilja nå samma mål. Liksom. Så det sätter press på den samlade industrin.
Ja, hörni, ska vi gå vidare? Vi har fått mer brev.
Det har vi fått. Och nu ska vi få brev från Jonathan Björklund. Och han skriver, tack för en bra podd. Som vegan måste jag fråga. Påminner inte diskussionen kring hur man ska producera kött och labbkött lite om förbränningsmotorförespråkare som sitter och spånar om hur man ska minska koldioxidutsläppen genom att blanda i biobränsle och mildhybrider hit och dit? Oh, starkt argument ändå! Jävlar, här vrider han om armen på oss rejält här.
Du är egentligen en petrolhead helt enkelt, Anders. Det var du som var så för det här med labbkött.
Ja, men det är sant.
Ja, men precis.
Det handlar ju bara, för de som inte känner igen referensen, det var i förra programmet tror jag vi pratade om labbodlat kött, där vi alla tre tror att det är den nästa stora revolutionen som kommer då, snarare än det som är så populärt nu med sån här bönmix och sådär till för att simulera kött.
Och Jonathan, han går på här. Antingen får ni erkänna att ni i detta fallet är precis som dessa eldande nissar, eller så får ni erkänna att ni förstår varför folk inte väljer elbilar av samma anledning då som ni valt att inte avstå från kött. Ni brukar ju ofta säga att ni inte kan förstå hur det kan få säljas bensinbilar fortfarande. Well, så tänker nog många kring kött.
Men jag håller med om det.
Fy fan vad jobbigt det är att han har så himla rätt här. Det här känns jättejobbigt.
Jag tycker det är jättekonstigt. Sa inte det förra programmet. Jag tycker det är hur konstigt som helst att med liksom en liten kossa får gå där på ängen, och sen så ska han in i någon fabrik där bara hopp, man hugger av huvudet och blodet sprutar.
Det är
man ska...
nog inte så det går till, men...
Ja. Ja, men det är ju väldigt otidsenligt i alla fall, sättet man...
Ja, men precis, ja. Det är det ju. Ja, och han fortsätter också, kommer mer här killar. För mig som vegan och elbilsägare är det lite ironiskt att sitta och lyssna på hur progressiva ni är kring bilar och miljötänket kring det, men sedan kan vara minst lika oförstående och icke-progressiva vad det gäller matproduktion. Sorry for ranten. Hälsningar från en vegan och elbilsentusiast som väntar med spänning på nya poddavsnitt.
Härligt, får man ge svar på tal nu då, eller?
Ja, nu kommer det. Alfred, slam dunk nu.
Ja, men så här, jag gillar att se mig som flexitarian, så jag vill inte ta åt mig om allt här. Jag försöker ändå, vi käkar liksom inte så mycket rött kött hemma till exempel och så vidare. Men anledningen till varför jag tror mycket på labbkött är just det här att det blir mycket för mig, mycket mer sannolikt att vi kommer att klara av och genomföra det här helt nödvändiga proteinskiftet från animaliskt kött som då har jättestor klimatpåverkan. Om det proteinskiftet inte behöver komma till stånd genom att vi ska lyckas övertala alla att bli vegetarianer och veganer. Mm. Jag sympatiserar jättemycket med vegetarianer och veganer. Växte upp längs med Norrlandskusten under 90-talet när det var en stark veganrörelse. Jag hade jättemånga kompisar som var veganer och sympatiserade väldigt mycket med flera av deras etiska argument och allt annat. Men jag tror att det kommer vara uppförsbacke och lyckas få alla att hålla med om det, ja. Och att ge upp köttet. Och om man då kan hitta ett annat sätt att nå klimatmålen utan att vi också måste lyckas få alla att bli veganer, ja, men då är det för mig mer sannolikt att det kommer att gå att genomföra. Ja,
håller med om
det. Du hade någon bra metafor som jag hörde dig bara undslippa dig här innan, Fabian. Vad var det du sa?
Ja, nej, men alltså, det blir ju lite... Alltså, till början när jag läser det här så känner jag så här, aj då, schackmatt. Men sen när man börjar ändå vrida och vända lite på det då, så kan jag känna så här att ja, det är klart att en vegan inte blir så imponerad av labbkött. Det är lite som att försöka sälja på en elbil till en cyklist.
Exakt. Liksom,
det är fel målgrupp. Jag tror också att det nog ändå är så att den där cyklisten, han eller hon behöver inte en elbil, precis lika lite som lyssnaren här behöver labbodlat kött. Men problemet är ju liksom att gå från kött liksom till vegansk kost är ganska, det är ett ganska stort steg för oss. Alltså det är ett jättesteg smakmässigt för oss och för oss som är uppväxta i det. Att däremot gå från en bensinbil som jag ska hålla på tanka och krångla med och gå till en elbil, det är faktiskt en uppgradering. Det är faktiskt bättre teknik. Om man bara helt lägger miljöargumenten åt sidan så är en elbil trevligare att köra och bättre på alla sätt.
Vadå, för veganerna och vegetarianerna så är det väl, så här, det är väl också godare att inte behöva käka det där äckliga köttet. Mm. Så du behöver inte liksom låtsas som att där finns det en skillnad, att elbilen är bättre än bensinbilen, men att så är det ju inte med köttet och vegankosten. Utan det är bara så här, om cyklisterna liksom, om deras lösning på hur vi ska ställa om transportsektorn var att få alla att bli cyklister, det är en hedervärd ansats, men det kommer vara väldigt svårt att få alla
det kommer inte bli
så att alla blir cyklister. Men så att man kanske kan tänka att då är en bra lösning att alla blir elbilister istället. Då har vi åtminstone löst klimatfrågan, men så här, ja, de kanske inte blev av med bilarna som de allra helst hade kunnat vilja. Mm. Och för veganerna och vegetarianerna, så här, okej, det kanske inte kan bli av med att folk äter kött, men om det inte är producerat genom ett levande djur, då finns det inte, de med miljöargumenten emot finns inte längre. Och faktum är att också de flesta av de etiska argumenten faller. För ja. Då finns det ju liksom inget lidande inblandat i köttet.
Så jag blev lite överraskad det här att vi fick en så stark respons från en vegan. För att jag menar, det här är ju då, vi talar om helt processframställt kött som inte, liksom, som du var inne på, det finns inga döda djur eller någonting. Det är ju som man producerar vingummi till exempel, som är liksom helt kemiskt framtaget. Så vad är anledningen till att man reagerar så starkt på det här? Jag ser inte det riktigt faktiskt.
Nej, men alltså, jag tror ju att det finns ju en och annan så här, fossilbilist som verkligen identifierar sig med det och är uppväxt med det och har jättesvårt att byta till en elbil. Såklart, säkert finns det sådana som jag har... Är det de där vi kallar petrolheads eller som har lika svårt?
Körskollärare kallar vi dem.
I den tekniska termen, ja. Bra där. Nej, men det finns säkert sådana som har lika svårt att byta från liksom, sin bensinbil till en elbil som en köttätare som mig av rang skulle ha byta till en helt vegansk kost. Men jag tycker också kanske att, och nu ser vi också då kanske emot oss själva lite grann på något sätt, men alltså, jag tycker också att det kanske just när det gäller köttfrågan måste det inte vara riktigt så svart eller vitt, utan jag ser mig också som att jag kanske... Så här, jag ser mig som mer flexitarian om jag kanske ärligt talat är, om vi ska vara helt ärliga. Men jag skulle gärna vilja bli mer flexitarian, för jag tror att om vi kan få liksom alla att äta 20% mindre kött nu och vara lite mer flexi, så är det betydligt liksom lättare att få till det liksom, än att alla då skulle byta plötsligt då. Men nu är vi inne där i de där biobränslet igen. Det är ju samma typ av argumentation, inser jag här, samtidigt som jag säger det. Ja, vi rullar vidare. Fungerar elbilen i kristid? Ja, den frågan har nog kanske en och annan ställt sig nu när det ju tyvärr är krig i närheten av oss här i Europa. Eller i Europa till och med. Hur är det här då med elbilen? Det är ju svårt att ladda en elbil om man inte har någon el. Det är vi alla med på. Ni nickar här.
Vi har ju pratat om det här tidigare, Fabian. Kommer du ihåg Fukushima där, tsunamin?
Precis. Ja!
Kommer du ihåg det? För att där var det ju väldigt många såna här kritiker som gnällde om att ja, nu måste man ha bensinbil då för, liksom, för tsunamin förstörde. Kommer du ihåg?
Precis. Sitt ner i båten, Kristin, för här kommer nu en riktig kavalkad av den senaste tidens alla möjliga tråkiga katastrofer och hur elbilar har påverkats av det. Så sitt ner i båten, för här kommer det hända grejer då. Så det blir en jättetråkig så här, memory lane som vi kommer gå längs nu då. För blir det då krig, jordbävning eller någon annan katastrof, hur ska du göra med din elbil? Du kan inte ladda den. Och det här lilla ranten då som jag har här då, den utgår då från, ska jag säga, från Tesla Club Sweden, samma Tibor Blomhäll där som har gjort en jättefin sammanfattning om detta då. Men bra, Anders, vi börjar med tsunamin 2011 i Japan då. Och de första moderna elbilarna fanns ju då på plats då, och då fanns det just de här farhågorna. Hur ska det gå med de här elbilarna när det inte finns någon el? Men det visar ju sig att i katastroftid så är det ofta så att det finns lite el någonstans. Elen slår av och på sig ofta, liksom att det är instabilt och så. Och elförsörjningen just i Fukushima, den återställdes faktiskt ganska snabbt, inom bara några dagar.
Det gäller generellt, för att elen är så viktig för oss, liksom för allt, för att hålla kyla eller vad som helst. Så det är bland det första man gör när det har varit en katastrof, att återställa elen. Men att återställa vägar och få bensinförsörjning på plats, det tar jättelång tid innan det är löst.
Precis, och dessutom är det så att det tar jättelång tid att röja upp de här vägarna som ju faktiskt bensintankerna ska åka på för att leverera den här bensinen till mackarna då.
Så det som hände i Fukushima var just att elbilar var det första som åkte runt på vägarna då efter katastrofen, och bensinbilarna blir stående.
Ja, men precis. Och vi går vidare. Orkanerna Irma och Florence på USAs västkust 2017-2018 kommer säkert många ihåg. Och de bensinstationerna där de förstördes ju fullständigt av vindarna. Och de som fanns kvar, de fick helt slut på bensin eller höjde sina priser jättemycket. Men samtidigt så fungerade 17 av delstatens på den tiden 18 superchargerstationer, Tesla superchargerstationer, alldeles utmärkt. Och efter stormarna då tog det flera månader innan bensinstationerna faktiskt kunde repareras. Och detsamma gällde i Kalifornien med eldsvårdarna där. Där fanns det bensinbrist, men det var inga problem med att ladda elbilen. Även fast strömmen kom och gick så kunde man fortfarande ladda elbilen när ström fanns. Vi rullar vidare när Texas lamslogs av ett 5 dagars strömavbrott. Det här kommer ni säkert alla ihåg, 2021, det var inte så länge sedan. Då var det ju jättemånga som frös där under de här 5 dagarna med elavbrott. Och temperaturen kröp ner mot minus 18 grader. Det var flera som faktiskt frös ihjäl. Men de som hade elbilar, de flyttade in i sina elbilar. Och de kunde värma sig dag efter dag på ett säkert sätt. De hade ju sina, vad kan det vara, 60-75 kWh batteri där som de kunde värma sig.
Men vadå, det måste ju ta slut ganska snabbt om man satt där flera dagar och värmde sig.
Jag tror att om man bara har värmen på och dessutom kanske har bilen till och med i ett garage, så tror jag faktiskt att det kan funka ganska bra.
Det räckte ju i dagar och sen så kom ju strömmen och gick så där, så att de kunde ju toppa upp batteriet emellan då.
Aha.
Och hade ström när det var utan.
Okej, okay. Så det var, man fick upp strömmen lite, så det var inte helt strömavbrott där i 5 dagar?
Det kom och gick. Men däremot var det jättemånga som gjorde samma sak i sina bensin- och dieselbilar, tyvärr, och flyttade in i bilen för att värma sig i sina garage och dog av kolmonoxidförgiftning, vilket ju är väldigt förrädiskt det med kolmonoxidförgiftning, för det känner man ju inte själv lukten av kolmonoxiden. Det är ju helt liksom transparent för kroppen då, så tar det ett tag innan man dör av det, för det är liksom, först händer ingenting, sen händer ingenting, och sen så när man har bytt ut alla de där koldioxid till kolmonoxid i kroppen, ja, då har man plötsligt ingen möjlighet att syresätta sig. Nej,
kroppen märker inte skillnad på kolmonoxid, det är bara en syreatom mindre. Där.
Exakt, ja, precis. Mm. Och nu då till Ukraina, så får vi faktiskt liknande rapporter. Det är inte alla som vet om det, men Ukraina har ju varit då just progressivt även vad det gäller elbilar. Så av de liksom, länder som finns i det området, så har Ukraina haft en ganska bra elbilstäthet. Jämfört med oss naturligtvis dåligt, runt 1%, rör sig om ungefär 30 000 elbilar i Ukraina. Då. Men nu då så rapporterar elbilister i Kiev att de klarar sig ganska bra i krigstider. De säger, det finns en kille som heter Bogdan Gulvatuk som säger, nu när bränsle inte alltid finns tillgängligt så har elbilar blivit helt oumbärliga för staden. Och Tesla med camping mode, det har ju liksom blivit ett hem för många helt enkelt då. Och ägarna, de kör ofta runt i stan och hjälper till att dela ut mat och förnödenheter, och de behöver liksom inte tulla mer på de här bränslereserverna som ju säkert armén behöver ganska mycket också, kan jag tänka mig. Så när, samtidigt då som lägenheter inte fungerar med centralvärme och sådär. Varför ser det då ut så här då? Hur kan det vara så att samma mönster upprepas i katastrof efter katastrof? Jo, några saker vi varit inne på, strömmen kommer och går och sådär. Men bensin, vad är problemet med bensin när strömmen går?
Ja, men pumparna funkar ju inte då.
Ja, pumparna. Just det. Mm. Och nu är det slut på monolog. Nu får Alfred gärna också kicka in här. Anders har inte kunnat hålla sig. Men det är ju så. Pumparna behöver ju el. Mm. Och inga transporter kommer fram och sådär. Så i slutändan så verkar det faktiskt se ut som att elbilarna vinner när det är kris ändå.
Absolut. El finns ju också överallt ju, i stort sett. Men bensin gör ju inte det.
I synnerhet om 5-10 år när det kommer vara fullständigt standard att alla har sina egna solceller, så då är vi verkligen helt oberoende av olja blir ju svårare att få tag på helt enkelt om vi hamnar i krig och konflikt. Jag kom på ett undantag, Fabian, till din regel. Jag tänker om vi har en sån här postapokalyptiska scenariet när kärnvapenvinter och liksom mänsklighetens storlek har gått ner till en tiondel, så man liksom kommer över en bil som har stått övergiven i 20 år och så ska man liksom köra offroad för att ta sig fram till någonstans där man ska hitta någon vaccin mot någon hemsk pandemi som har brutit. Jag vet inte, jag bara brist.
Det låter egentligen bara som de senaste 2 åren om jag ska vara helt ärlig.
Usch. med undantag då av att bilen har stått i 20 år, för en bensinbil som står stilla i 20 år kommer mig vetligen fortfarande ha bensin i tanken, medan elbilen kommer ju faktiskt bli brickad om den står övergiven för länge.
Jag tror inte vi kan starta bensinbil som har stått i 20 år, för det är filter och grejer.
Inte säkert den hoppar igång sådär. Nej,
men om det är en gammal Land Rover från 50-talet eller något.
Ja, men de behöver service och sådär. Då får du hitta en mekaniker och sådär.
Alltså, tänk också på de här, känner till EMP från The Matrix kanske?
Ja, just det.
Och andra filmer.
Elektromagnetisk chock.
Precis. För det blir ju faktiskt en sån, när en atombomb smäller av så blir det ju faktiskt en sån också. Mm. Som kan störa ut all elektronik i princip i närområdet då. Mm. Och då förstås så ryker ju en elbil säkert all världens väg. Men detsamma gäller ju moderna, vanliga bensin- och dieselbilar. De har ju, allting är ju kontrollerat av datorer i dem kring liksom insprutning och allting. Så att de kommer inte klara det heller, tänker jag.
Men sen kommer Indiana Jones i någon så här Spindelmannen-dräkt sittande i en gammal Land Rover från 50-talet och räddar oss alla, tänker jag.
Det kanske blir vår kära vegans cykel ändå som gäller, inte en elcykel då, som gäller i slutändan.
Men du kan inte starta en Land Rover från 50-talet, jag vet inte var du fått det ifrån. Liksom. Det behövs massa mekaniker inkopplade och delar som ska bytas. Ja. Och så, liksom.
Ja. Där ser vi ju lite vi kan om den här typen av bilar då.
Ja, jag är på djup vatten, jag försöker bara vara motvalls. Ja. Ja.
Till syvende och sist så är det ju så då att elbilisterna kan ladda bilen både hemma och i alla möjliga uttag och på publika laddplatser, och det är så himla fint att se då att Tesla har faktiskt öppnat sina superchargers närmast ukrainska gränsen. Jag antar att de inte hade några i Ukraina då kanske. Och de har öppnat för alla elbilister då, så oavsett märke kan då ladda på dem då. Och även laddnätverk i Ukraina, Polen, Ungern och Slovakien har släppt sina avgifter helt fria, och alla elbilister kan ladda helt gratis medan man flyr.
Hörde ni förresten det också? Ukraina är ju en exportör av laddutrustning, så att ganska många av laddstationerna i Ryssland är levererade av ukrainskt bolag. Så att de bytte ut raskt meddelandena på displayerna i de ryska snabbladdarna. Alltså. antikrigspropaganda. Det. Så att det är ganska rolig nyhet, även om den kanske inte gör så stor skillnad.
Men det här stämmer ju också med alltså, kritik mot hur elbilar funkar så här, i Norrlands inland, det hör man ofta.
Ja.
Men där finns ju hur mycket el som helst. Alltså, det är för det första är det på många håll som elen produceras. Och sen finns det ju jättegod tillgång till el överallt. Liksom, alla hus har ju el.
Ja.
Men bensin, det får man ju subventionera. Det är ju inga bensinstationer som har lust att hålla på och köra bensin dit. Det är ju bara dyrt och onödigt.
Nej, just det. Precis. Det här med att släppa gratis bensin hade ju aldrig hänt.
Nej.
Eller hur? Det hade ju aldrig hänt. Släppa gratis el som de här laddnätverken gör nu då. Det är ju rätt häftigt att man kan göra det.
Men det får man ju ganska ofta höra, tycker jag, fortfarande som elbilsägare när man säger det. Men överallt där finns ett eluttag kan ju toppa bilen, även om det tar lång tid om jag ska stå och vänta på. Men över natten är det ju bra. Liksom. Och då, vadå, kan man ladda ett vanligt? Ja, det är elektroner ja, som elektroner.
ja,
men bra spanat där, Fabian, nu.
Ja, vi tackar återigen Tibor Blomhäll på Tesla Club Sweden också, som ju har tagit fram all den här fina infon. Och så rullar vi vidare in i ett nyhetssegment.
Då kan vi rapportera att Tesla, vi pratade om Tesla nyss, men det blir lite mer Tesla, blir än mer Tesla i det här programmet. Elon Musk rapporterade att de håller på att jobba med Tesla Masterplan Part 3. Och Tesla har haft flera masterplans tidigare. Och nu så har man släppt lite grann information om vad det här handlar om. Så man har inte själva...
Ska man ta och rekapitulera lite bara så att folk förstår digniteten i de här masterplanen? Ja. Så den första masterplanen var väl så här, bygg en liten svindyr sportbil. Mm. Använd vinsten till att bygga en ganska dyr lyxsedan. Mm. Använd vinsten från den till att bygga en bil som alla har råd med, som då skulle vara Tesla Model 3. Och så har det liksom varit mycket ståhej kring att de bara gjorde precis så. Det var, de bara publicerade sin playbook långt i förväg.
Ja, vi sitter alla och nickar här. Det är en sån check på varje sån där steg de gjorde. Då. Mm.
Och vad var masterplan 2 då? Kommer du ihåg det?
Den hade väl mycket till med omställningen av till energi att göra, att de skulle liksom bli energibolag också. Jag kommer inte ihåg den lika utantill som part 1, men energi och självkörning tror jag.
Men de här masterplansarna är ju egentligen bara blogginlägg som Elon Musk har gjort, som får liksom spridning över hela världen. Och nu har han då inte gjort sin masterplan 3-blogginlägg ännu, utan han har twittrat om att han ska göra ett Masterplan 3-blogginlägg.
Okay.
Ja. Bra nyhet här.
Ja, men det här är ändå liksom, det är ju en väldigt intressant person, och vi vet ju att det som de har släppt tidigare har ju verkligen, liksom, de har ju verkligen levt upp till det, och det Elon Musk skriver och säger brukar få väldigt mycket spridning, så det är helt naturligt att vi rapporterar om ett Twitterinlägg som ja, i alla fall.
Jag vill också bara modifiera och säga det här med självkörning har ju inte riktigt hänt heller. Det här är ju notoriskt.
Nej, men det har ju också varit så att han har i allmänhet publicerat part 2 innan han var klar med part 1 och så vidare. Så att det, liksom, man publicerar en part 3 här innan han är klar med part 2. Men jag tog med mig lite mer om Tesla som jag tänker ändå är mer konkret än att det finns ett Twitter-meddelande om att han ska blogga. Nämligen att de har ju faktiskt öppnat Gigafabriken i Berlin. Nu producerar Tesla bilar i Europa, helt enkelt. Och leveranserna av den första Model Y har redan nått kunderna runt om i Europa här nu då. Och i samband med invigningen så var ju faktiskt Elon på plats och droppade en del intressanta förutsägelser som kanske kommer, kanske eller kanske inte kommer med i de här masterplan part 3. Men jag tycker det var värt att ta upp eftersom jag vet att vi har många lyssnare som sitter på halster, nämligen att en av de här intressanta förutsägelserna som man sa var att full self-driving beta, det här som är så coolt som man ser på YouTube med hur Teslas bilar kör helt själva i stadstrafik till och med i USA. Det ska komma till EU redan till sommaren, skriver han. Om myndigheterna tillåter det. Caveaten. Så man får se om liksom hur de ska spela det då. Och vi vet ju att de har varit notoriskt dåliga på att hålla sina tidsplaner tidigare vad gäller just FSD, mer än något annat kanske.
Ja, man kan tänka sig att myndigheterna kanske inte riktigt släpper igenom Tesla lika lätt i Europa som de gör i och för sig kanske nu när de har en fabrik och så i Europa, kanske det är lättare att ha ett bra relation med myndigheterna. För att tidigare har jag en känsla av att EU har hindrat ganska mycket av Teslas just självkörning och att den har ju varit ganska stympad om jämför med hur mycket fina funktioner man haft länge i USA.
Mm. Ja, den som lever får se, men det är i alla fall, nu börjar det i alla fall komma rykten om att det ska till Europa. Tidigare har vi varit helt svältfödda på det, så det har varit väldigt meningslöst att äga FSD-paketet som jag gör till och med gånger 2 här i Europa helt enkelt.
Gånger 1 här, ja. Men ändå. Ja.
Dessutom så kom det en till sak som jag baxnade lite när jag hörde det, och det var en väldigt intressant siffra att få veta vad Tesla tycker om det. De har nämligen en prognos på hur mycket batterier de tror kommer behöva produceras för att ställa om hela världens energisystem till 100% förnybart. Hade ni koll på det?
Nej.
De har en sån siffra.
Nej. Det gäller alltså bilar då, eller bussar och lastbilar och grävmaskiner?
Ja, men de tänker ju både för att liksom ställa om transport, men också för att ställa om energisystemet. Det vill säga hur mycket batterier behövs om vi ska kunna helt enkelt förlita oss helt fullt ut på förnybar elproduktion, det vill säga vind och sol, så att vi, om man liksom inte ska vara beroende av svängningar.
Men vad är du ute efter här? En kilowatt, gigawatt siffra eller?
Elon Musk på scen när han är med i fabriken i Berlin, så sa han rakt upp och ner en konkret siffra på hur mycket batteri de tror att världen behöver producera för att det ska vara möjligt, helt enkelt. Och det är ju verkligen då ett mål.
Ingen aning.
Vad vill ni dra till
med? Jag kan inte gissa.
10 000... Nej, 1 miljon gigawattimmar. Nej, alltså jag har ingen begrepp om så.
Ja, men det är ganska bra. Det är ganska bra. Ja, men 300 terawattimmar. Och det kan man ju jämföra med de här fabrikerna de bygger nu som ska bygga 60 gigawattimmar om året. Det är alltså 300 terawattimmar, det är alltså 300 000 gigawattimmar. Så att om man har en fabrik som bygger 60 gigawattimmar om året, då på 10 år så har den gjort då 600 gigawattimmar. Och det vi behöver är någonstans 300 000. Det är i alla fall den magnituden. Det är en siffra att förhålla sig till. Då förstår man alltså att det kommer så mycket batterier som vi producerar idag. Om man jämför med hur energisystemet kommer att se ut när vi har ställt om och vi börjar närma oss någon form av målbild här. Liksom, hur mycket batterier som kommer att finnas på plats då helt enkelt. Det kan ge en ett hum om hur långt vi har kvar på omställningen, men också att ja, men vi har en ganska stark företagsledare som har haft en bevisad förmåga av att omsätta det han planerar i verklighet, som verkligen siktar på de målen. Det blir helt rimligt varför de satsar så hårt som de gör på att bygga så här många fabriker som de gör.
Och om vi går tillbaka då och tittar lite på vad det var han faktiskt twittrade då i Masterplan 3, så berättar han att det kommer handla om ett antal saker då. Det kommer handla om att skala Tesla till extrem storlek. Och det här är ju intressant i vårt vad, eller Alfred där, du tror ju, fan det var ett misstag av mig att betta på Volkswagen alltså. Det är klantigt.
Ja, det var det verkligen.
Men jag har ju hela tiden varit
där. Ska du ge dig redan nu? Det är en bit kvar innan det där vadet löper ut.
Saken är att jag har ju varit Tesla-fanboy hela tiden, men jag trodde nog att Volkswagen skulle vara bättre. Jag har ju vetat att Tesla kommer, att det kommer gå bra för dem, men med Volkswagens storomställning trodde jag de skulle lyckas bättre, men jag kommer förlora vadet. Jag ser det nu.
Ja, det kommer
det. Dessvärre. Men de springer så jäkla fort också, Tesla, med sina leveranser. Och nu så vill de då skala till extrem storlek. Och det måste ju innebära, tänker jag, att de släpper en ännu mindre bil, en småbil också, för att ta hela den marknaden, tänker jag.
Ja, kanske det.
Det kommer säkert. Men han pratar också om att den masterplanen kommer inkludera artificiell intelligens på något sätt. Och det tror jag kan vara den här roboten, eller vad tror ni?
Jag tror jag med. Det där är en big deal, tror jag.
Jag tror faktiskt inte att de kommer prata i masterplanen om en mindre bil. Jag tror inte de kommer prata nästan om bilar alls i den här masterplanen. För jag tror att de är, dels vill de inte osborna liksom försäljningen av befintliga modeller. Och jag tror att det handlar snarare om att så här, när Tesla redan är en ganska dominerande, liksom en av de stora biltillverkarna, om man ska liksom kunna fortsätta tro på fortsatt tillväxt i omsättning för det bolaget, vad är det då för marknader de ska göra? De har ju redan liksom tydligt pekat ut energibranschen som en marknad de ska in i. Men det han vill göra nu handlar ju om i princip att ställa om hela liksom labor, att lösa utbudet av arbetskraft helt enkelt med den där humanoidbot. Och det låter ju helt vansinnigt och tokigt och som någon konstig liksom, tillbaka till framtiden liksom, förutsägelse när han säger det, men vi får komma ihåg att så har det ju låtit de tidigare gångerna han har snackat om sina planer också.
Men det finns, alltså industrirobotar och sådär, jag har inte helt fattat skillnaden på varför skulle en humanoidbot som ser ut som en människa vara bättre än, eller signifikant bättre än en industrirobot?
Jo, därför att saker som är omkring oss i vår vardag är gjorda för människor och sitter i mänsklig höjd, och reglage ser ut så att de ska gå att hanteras av människor och så. Och så, alltså vi kanske har in robotar liksom i hemmen och ta hand om liksom städa och göra massa tunga uppgifter, lyfta saker, alltså både en konsumentprodukt men också en industriprodukt, för väldigt mycket är liksom, om du ska sätta in säten i bilar eller du ska göra, alltså massa saker kan vara smidigt faktiskt att ha liksom en människoliknande robot för.
Han vill ju ta fram en liksom en robot som är multipurpose, vad heter det på svenska, till för allt möjligt. Ja. Men framförallt då liksom tråkiga, repetitiva och farliga arbetsuppgifter som människor inte vill göra. Och så tänker de att de bygger ju AI-teknik för att klara av att uppfatta omgivning, alltså världen. Vilket är ett jättesvårt problem. Så när man väl har löst det för att kunna lösa hur man kör bil, ja, men då kan man, då har man kommit en ganska bra bit på vägen med det som är svårt för att bygga en sån här multipurpose liksom arbetsrobot också då. De befintliga industrirobotarna, de har ju inget hum alls om verkligheten de befinner sig i. De bara följer ju sin programmerade slinga. Så att det är ju en väldigt stor skillnad. Men det brukar ju vara med sån här teknikskiften att man överskattar hur mycket som ska ske på kort sikt och underskattar hur mycket som ska ske på lång sikt. Och det, jag tror vi kommer vara ganska besvikna på den här roboten ja. i ett par år till, och sen så helt plötsligt kommer den att sparka oss i rumpan.
Det är spännande.
Ja, just det. Vi kanske kan få den att faxa lite på vårdcentralen. det tycker jag är tråkigt. Det kan vi behöva hjälp med.
Men han skriver också att det kommer handla om The Boring Company. Och har vi pratat om det någonting på den tidigare?
Ja, lite grann. Va? Men det var länge sedan.
Det är ju då han Elon Musk har startat ett tunnelborrningsföretag gjorde för några år sedan.
Oh, som Göteborgs humor där.
Boring Company, precis. Borrningsföretag. Så de har byggt ett antal tunnlar, och idén är då att du ska kunna köra ner med din bil i en sån här tunnel, och sen så åker en släde som kör bilen åt dig då till destinationen, så du blixtsnabbt ska kunna ta dig fram utan att behöva köra. Och det är ju en sorts tåg, tänker jag, att han tänker sig då liksom att du åker ner med din bil i tunneln och sen så åker den blixtsnabbt till flera hundra kilometer i timmen då till destinationen, och så kör du ut med bilen där. Så nytt transportslag, något av den ställen jag förstått att hans idé är. Alfred, du ser skeptisk ut.
Ja, de släppte ju liksom sin vision med att hela Los Angeles ska bli som en schweizerost liksom, för att det är så svårt att ta sig fram i Los Angeles idag då. Och liksom, om man ska liksom tänka ut nu hur, istället för att liksom bygga tunnelbana idag, om man kan liksom komma på var det borde vara istället, då tyckte de ju liksom att man skulle bygga på det här sättet där bilen kan liksom bli en del av kollektivtrafiksystemet och att man liksom slipper köra till sin destination själv. Men det, alltså det de har visat upp hittills på riktigt är ju ganska liksom underwhelming.
Ja, eller, ja, men det är någon tunnel de har gjort i Las Vegas, runt Las Vegas, där från flygplatsen och sådär, och i lite olika städer har de borrat lite tunnlar och så. Men han menade i alla fall att de skulle med magnituder förbättra tunnelborrnings liksom kapaciteten hos såna här TBM då, tunnelborrningsmaskiner. Mm. Och det har de väl, tror jag, lyckats lite grann med några procent fått upp effektiviteten, men jag tror han underskattade hur svårt det är att bygga en sån här maskin som...
Ja, alltså det som framförallt har gjort att de har fått upp hastigheten på hur snabbt de kan bygga tunnel och hur billigt det kan bli per meter, det är ju att de tänker att de kan bygga mycket trängre tunnlar för att bilarna ska vara självkörande i tunnlarna, och då behöver det inte vara lika mycket liksom plats för mänskliga misstag som i konventionella biltunnlar. För då kan du göra en mindre tvärsnittsarea liksom på tunneln, då blir det väldigt mycket lättare att bygga den snabbt och billigt. Just helt enkelt. Men det gör ju att de här, jag vet inte om ni har sett på bilderna, liksom, de är ju extremt trånga de där tunnlarna. Man skulle ju absolut inte vilja köra själv, och det som har demats hittills, då är det ju typ så att det är en vanlig Tesla som rullar i en jättetrång tunnel med en utbildad chaufför som kör helt enkelt för att det inte ska gå fel.
Men vad tror ni det är i så fall då som kommer där de tänker sig att Tesla...
Ja, men jag känner mig tämligen säker på att det här blir de stora dragen. Hittills har det ju varit liksom inte så här specifikt. Vi ska släppa släppa en bilmodell, men alltså, jag tror att det blir mycket mer generellt den här gången, och mycket mer liksom att det handlar om att göra AI till någonting som kommer tjäna människan.
Ja, men jag tror inte det, för att han har ju varit väldigt konkret tidigare med liksom ganska tydliga mål. Det har varit en liten blandning av mål då. Men de här masterplanerna som han släpper handlar ju om ett mål som han faktiskt vill uppnå. Så det är inte så mycket, det är inte fluff bara, utan det är konkreta mål.
Det som brukar hända när sånt här kommer ut är i alla fall att marknaden brukar missförstå det. Så det är liksom, man kan vara ganska säker på att det kommer inte vara så här, ja, det passar mitt i prick i vad som verkar vara en logisk strategi för det här bolaget, utan det kommer verkligen vara saker som bara kan vara bra på lång sikt och som det är rätt länge tills man kommer eventuellt att få se om han är rätt ute. Och sen har han ju en häpnadsväckande track record, men det är också så att varje gång som han kommer med sina nya planer så verkar de ju bara helt bananas.
Men vad tror ni om tunnelborrningar då? Hur kopplar ni ihop det med in i Teslas masterplan? Hur blir tunnlarna en väsentlig del av Tesla?
Ja, vad tror du?
Alltså det han har pratat om tidigare, jag tänker väl att han tänker för långfärd då att ersätta motorvägarna med det här.
Alltså det är väl framförallt i stadstrafik som tunnlarna ska spela roll, så det handlar väl om att där har de ju velat, deras vision har ju varit att ha liksom, i princip bygga som man bygger tunnelbana i USA med liksom, tunnlar som går på längden och tvären, och så finns det typ hissar för att ta bilarna upp till gatunivå helt enkelt, så att man kan åka i ett liksom, slutet system som där det bara finns självkörande trafik och därmed liksom hålla höga hastigheter och låga marginaler, eftersom det tekniken tar hand om hur man framför fordonen. Och sen ska man liksom kunna komma upp då snabbt till den plats man vill komma till. Och när man väl är uppe på gatan, då får man konkurrera med vanlig trafik.
Du tänker in i städerna helt enkelt?
Ja, det väl, verkar väl dumt att bygga tunnel på landet liksom, där det ändå finns ledig mark att asfaltera för att bygga väg. Där har man väl inte så stor tidsvinst av det.
Hörrni, jag känner att jag vill säga så här, den som lever får se. Och så finns det också en risk att han hinner släppa den här planen innan avsnittet kommer.
så
vem vet, så sitter vi här och ser ut som fån. Så vi får se, det brukar vi göra ändå efter ett tag.
Men hörrni, ska vi rulla vidare och prata Volkswagen?
Det ska vi göra.
Volkswagen rullar ut stor självkörningsuppdatering till befintliga bilar. För likt Tesla ska Volkswagen-koncernen nu rulla ut en stor mjukvaruuppdatering till sina befintliga bilar. Och som jag har förstått det så är det alltså alla bilar på MEB-plattformen som så många ska få den här mjukvaran. Men man börjar med nyleveranser och sen på befintliga ID3 och ID4 under Q2. Och förhoppningsvis sen också alltså de andra bilarna från Skoda och Seat. Och en av de mest uppmärksammade förändringarna som ska komma här då, det är att bilarna ska få en ordentlig uppdatering av självkörningsfunktionen, vilket ju både Herbert Diess och Mobileyes vd Amnon Shashua har hypat lite grann. Vi pratade om det för något avsnitt sen, att det ska komma grejer till Volkswagen. Så genom den här uppdateringen ska de alltså få vad de kallar för en uppkopplad swarm intelligence. Det låter väl häftigt?
Mm. Ja, vi har pratat om det tidigare i premien för länge sedan då, att bilarna lär av sig av varandra, delar information.
Ja, men exakt.
Ja, de laddar upp data hela tiden, löparna samlar in data.
De laddar upp data till molnet om vart de befinner sig och på det sättet kan man bygga upp och i förväg träna ett neuralt nät. Liksom. Så det är både att de får någon form av karta över vilka körfiler som finns, men också att, som jag fattar det, att de blir bättre på att uppfatta sin omgivning tack vare liksom, data från varandra. Det här ska alltså leda till att Volkswagens bilar, likt Teslorna nu, ska kunna klara av att börja assistera med filbyten.
Aha.
Vilket ju känns välkommet, eller?
Men värt det har jag min autopilot har gjort i 5 år.
Ja, man får imponeras av att de tar det här steget i alla fall. För det har de ju inte gjort Volkswagen-bilen hittills. De har ju kört bra i en fil, men nu ska de alltså kunna börja göra filbyten också. Dock bara om de är uppkopplade. Det klarar Teslorna i och för sig då alldeles utmärkt utan att vara uppkopplade. Och det finns tyvärr en caveat till här. Det är att man får bara göra filbyten i upp till hastigheter på 90 km/h.
Mm. Jaha.
Men min Tesla byter ju i upp till 150 km/h. Byter den.
Anders har svårt att
liksom. Men min bil är från 2016. Det här var ju ganska underwhelming.
Med autopilot 1, ja. Mm.
Ja, precis. Första versionen av autopiloten.
Ja, jag är ledsen att säga det, men jag är nog böjd att hålla med. Att det känns ju lite konstigt att när det kommer så här mycket senare och de har också hypat det här rätt mycket, så kändes det, jag blev ganska besviken när jag läste det här, att det bara är upp till 90 km/h. Vi får väl hoppas att det kanske har att göra med att de vill ta det försiktigt när de rullar ut det och att de kanske snart kan höja hastighetsgränsen på det här. Kan man väl hoppas, om det inte leder till stora problem.
Men alltså jag som tänkte att vi här skulle ha två, liksom, vi hade en Tesla-nyhet här innan, så har vi en Volkswagen-nyhet och så blir det lite balans i showen här, men det känns inte alls som vi fick till någon balans här nu, gubbar.
Nej, men det är svårt att sticka under stol med att de har inte kommit ikapp ännu, helt enkelt, utan det sitter inte lika bra förarassistans i de här bilarna som det gör i Teslorna, och det tror jag faktiskt också att Volkswagen-handlarna erkänner. Det finns ju andra fördelar med de här bilarna, och det kommer också annat smått och gott i den här uppdateringen som kan vara värt och lägga märke till om man kör en sån här Volkswagen-bil. För att man kommer även få lite snabbare snabbladdning, vilket ju är välkommet. Och det kommer en del andra mjukvaruuppdateringar. Det blir lite nya visuella element i head-up display, navigeringen och annat. Det är ju någonting som de här bilen har som inte vi har i Teslorna.
Ja.
En head-up display. Så att, det kan vi lyfta fram som styrka.
Men vi har fler nyheter.
Jag tar en till här på en gång. För Northvolt ska bygga ytterligare en ny svensk fabrik. Hade ni koll på det?
Nej.
Nej, det har vi inte koll på. Men herregud, hur många fabriker ska de ha?
Ja, hur många ska de ha? Faktum är att det här alltså blir Northvolts fjärde stora fabrik.
Jäklar.
Om man räknar med då, det finns en i Skellefteå. Och sen så finns den här Volvo-satsningen i Göteborg. Och sen så har de ju byggt en i Tyskland. Som jag tror är den här joint venture-fabriken med Volkswagen. Som ska ligga i Schleswig-Holstein-regionen. Men nu ska man alltså också ta över Stora Ensos gamla pappersbruk i Kvarnsveden utanför Bålänge.
Aha.
Och där ska man börja producera katodmaterial till 100 gigawattimmar batterier per år. Det är alltså ganska rejält. Faktum är att jag också fått en del tidningar att summera Northvolts totala kapacitet lite felaktigt. För det här är ju alltså katodmaterial de ska producera, vilket ju är en liksom, insatsvara då till cellproduktionen, eller celltillverkningen i de andra fabrikerna. Och då kan man ju inte lägga ihop gigawattimmarna rakt av, utan det här är ju då en förutsättning för de andra. Mm. Men de ska i ett senare skede även börja producera celler även då i Borlänge. Så att det är snack om att de bygger ut.
Jättekul. Så himla bra att Sverige är tidiga här. Det här kommer vi att ha stor nytta av lång tid framöver.
Verkligen. Det är här, vi snackar liksom 100 år, tror jag, liksom här av batterikunskap i det här landet. Som,
500 år.
Nej, men om man tänker att liksom vad liksom järn- och stålindustrin, liksom vilken roll den har spelat i Sverige under, liksom under 1900-talet, ja, eller till och med innan dess, liksom, om man betänker hur den här koldioxidfria järn- och stålproduktionen ska gå till, så handlar ju det i ganska stor utsträckning om att de ska producera massa vätgas, mm, och att de ska använda vätgas i de processerna. Och jag törs nästan lova att det kommer finnas en hel del batterier involverade i de där processerna också. För när man ska ta fram vätgasen så behöver man ändå ha rejäla energilager, mm, på plats, även om de såklart ska vara reglerkonsument också. Så att det känns verkligen som att Northvolt håller på att bli någon form av ryggrad i liksom nästa generation av svensk tung industri. Ja. Det är ganska häftigt, tycker jag.
Vi rullar vidare, för nu ska vi prata om bonuskalaset som ser ut att kanske vara över för oss elbilister vi ser.
Det är nämligen så här att regeringen har skickat ett förslag för förändring av bonusmalusreglerna på remiss. Och om det här förslaget blir verklighet så innebär det att de flesta laddhybriderna från årsskiftet blir utan bonus faktiskt. Idén är att laddhybrider ska få maximalt 10 000 i bonus, men de flesta som finns på marknaden av de här laddhybriderna får mycket mindre än så, eftersom de har för hög utsläpp per kilometer. Så om man tar Volvo V60 Recharge till exempel, som en lite större laddhybrid då, så skulle den bara få 3 000 kronor i bonus. Vad har ni för tankar runt det då?
Ja, jättebra.
Mm, jag tycker det är dags. Nu, man behöver inte vara särskilt liksom framåtlutande i den här omställningen för att våga köpa en hybrid, så det är nog dags.
Nej, alltså jag förstår inte varför de ska ha någon elbilsbonus. Nej, alls. Liksom. Alltså en jäkla äcklig hybrid får man betala själv för.
Ja, jag pratade med en gubbe, jag tror jag har rapporterat det i podden tidigare, som hade köpt en Porsche-hybrid och fått en jättebonus då. Och så sa han så här att det är ju hur bra som helst där. Jag har bara laddat den här bilen 2 gånger för att testa, men jag fick en jättestor bonus när jag köpte den.
Ah.
Så att det slår ju helt fel. Och det har gjorts en del utredningar om det där också, att liksom folk kör mycket mer på bensin än vad biltillverkarna räknar med när de presenterar utsläppen. Så det där är ju rena miljöbovar.
Varför gör folk det? Är det liksom, va? Är folk korkade eller orkar inte koppla in? Eller vad är problemet? Inga laddare?
Men det är så små batterier. Det är så otroligt små batterier. Så att du liksom, ja, vinner så lite. Men det är skönt liksom de kilometerna du får köra på el. Och sen så är de så puckade, många av de här hybriderna då, för att den kickar igång bensinmotorn så fort du kommer över en viss hastighet, typ 50 eller någonting sånt, så drar den igång ändå.
Ah.
Så att det är bara du kan krypköra i stadstrafik i stort sett.
Det finns ju bättre och det finns sämre hybrider. Liksom. Man kan väl hoppas, verkligen, att bensinpriserna som råder nu kanske också hjälper till att ställa om visst av det här beteendet. Liksom, att kanske han, Porsche-ägaren, har börjat ladda lite grann ändå.
Ja, men det är inte bara hybriderna då som drabbas, utan även rena elbilar faktiskt. Från halvårsskiftet här då, 1 juli blir det, så elbilar som man köper som är dyrare än 700 000 blir helt utan bonus.
Va?
Ja, det är konstigt. Fast det är klart, det är de dyrare bilarna då, men Tesla Model Y ligger väl där och nosar någonstans?
Ja, Tesla Model Y är ju över gränsen. Det handlar alltså om vad grundpriset är på modellerna, om jag har förstått det rätt. Mm. Så att, om det finns en variant som är billigare. Men exempelvis tror jag att Model 3 Performance räknas som en egen modell. Så att även om det finns Model 3 att få tag för under 700 000 så tror jag inte det är någon bonus på Performance-modellen helt enkelt. Vad säger du om det här, Fabian?
Ja, precis. Jag sitter ju direkt in på Teslas hemsida nu när jag fick höra detta och ser då att Tesla Model 3 talande stund long range som jag vill ha kostar 682 000. Så den klarar sig precis under där. Performance däremot 724 990. Så att, ja, det är performance hade inte varit aktuellt ändå kan jag säga, för det är så ofantlig sån här, vad heter det?
Förmånsvärde.
Mm. Tack. Jag kan tydligen inga ord idag.
Men vi har ju samtidigt en inflation nu som skenar med Rysslands invasion av Ukraina, och vi har en råvarubrist som driver upp priser och sådär. Och Tesla pratar om, har ju redan höjt priserna och det kommer komma fler prishöjningar, så det här taket borde upp. Och det är också Bilspridning ute och vevar om att få upp den här. De menar att det ska upp till 800 000 då för att få med sig vanliga modeller.
Men det är ju snurrigt detta. Det är ju lite tidigt att börja kappa detta redan nu. Liksom. Vem ska man inte rösta på här? Vem har lagt det här förslaget?
Jag vet faktiskt inte riktigt vart... Alltså det
måste
ju,
vara regeringen då?
Ja, men det finns ju olika delar av det här förslaget. Det ena är ju det som redan är klubbat då. De här grejerna som kommer vid halvårsskiftet, att det här pristaket införs, det kom ju då med den sittande regeringen när Miljöpartiet ingick. Men jag tror också att det var en del av januariöverenskommelsen. Så jag tror att det finns nog liksom fler partier än bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna att skylla på. Och tanken har ju varit att man ska inte ge skattesubventioner till folk som är så rika att de ändå kan köpa de här dyraste elbilsmodellerna. Så att samtidigt som man gjorde andra skiften i hur man räknade ner vad förmånsvärdet ska vara och så vidare, så satte man det här taket som innebär att modeller som ligger över en viss gräns, då får man ingen bonus. Då får man så väl välja en billigare.
Det har jag inte så mycket emot. Jag tycker att det är ganska rimligt på ett sätt. Men sen kanske det skulle ha trappats ner och inte bara vara helt... Liksom, för det som kommer hända är ju att man kommer strippa ner modeller och så försöka strukturera.
Ja, det har ju tillverkarna varit duktiga på tidigare. Och det är ju också så att det är säkert så att när de gjorde den där bestämmelsen så hade de säkert ändå någon form av analys av vilka modeller som skulle hamna på vilken sida av den där gränsdragningen. Och nu med inflationsläget så... hamnar man kanske lite snett om med att man har låst i kronor och ören vad det ska vara, och sticker nickelprisen uppåt så kan ju flera av de här modellerna som man hade tänkt ge bonusen hamna på fel sida gränsen helt
enkelt. Samtidigt så den som köper en så dyr bil, den betalar också 25% moms på den här bilen, så att staten får ändå in mer pengar för dyrare bilar, och de driver ju efterfrågan på elbilar och därmed sänker priserna och sådär, så att det är ju inte dumt att det säljs dyra bilar också. Så det beror lite på hur den som köper en bil för 700 000, om den ändå köper en elbil trots att bonusen försvinner, ja, men då är det ju lugnt. Men om den personen istället köper en fossilbil och använder de 700 000 till att köpa bensin, eller de extra 70 000 till bensin. Alltså det beror på hur beteendet blir av det här. Jag kan tycka att man skulle fortsätta subventionera.
Ja, jag känner att efter att ha följt de här förvecklingarna några gånger och liksom också köpt två bilar, och så här, det är för mycket förändring med för kort varsel i det här systemet. Jag önskar faktiskt att det skulle vara lite mer förutsägbarhet. Jag tycker man kan se det i den svenska bilförsäljningen också, att det är extremt ryckigt runt de här förändringarna, för att det, liksom, det skapar incitament att passa på att köpa nu innan någonting ändras, och sen så liksom det som är förmånligt efter säljs extra mycket precis efter då istället och så vidare. Och det skulle vara bättre om det fanns en, liksom, med risk för att låta som en konservativ gubbe, så tycker jag det skulle vara bättre om det kunde vara lite längre framförhållning, och kanske man kunde nöja sig med ändra reglerna åtminstone en gång om året och avisera dem åtminstone något år i förväg, så att man som bilköpare faktiskt kan få tänka i lugn och ro hur man ska göra och att det blir tydligt. För nu är det faktiskt svårt att hänga med i de här svängarna, tycker jag.
Ja, och alla då som hade siktat in sig då på att köpa en Model Y, en Tesla Model Y, ja, ni hamnar tyvärr på fel sida om gränsen. 729 990 kostar den.
Ja, men en riktigt positiv nyhet tycker jag som vi kan försöka avsluta programmet på. Nämligen i skuggan av alla bensinskattedumpningar och allting annat, så är det faktiskt så att Sverige är på väg att klubba världsledande klimatmål.
Mm-hmm. Har vi inte haft det redan innan?
Vi har legat bra till, men inte världsledande ska jag säga. Det som är på gång nu är att samtliga riksdagspartier faktiskt är överens om en sak som, jag vet inte när man hörde det hända senast. För mitt i radioskuggan av allt som pågår i Ukraina och så vidare nu, så har en beredning som heter Miljömålsberedningen tagit fram ett förslag på hur Sverige ska få ner sina konsumtionsbaserade utsläpp till noll år 2045. Det kan ju låta krångligt. Vet ni vad konsumtionsbaserade utsläpp är?
Berätta.
Det är alltså de här utsläppen som inte sker inom landet, men som svenskar är upphovet till. Det kan vara sådana saker som att vi reser med utrikesflyg eller att vi köper billiga Kina-prylar och så vidare. Mm. Och de har liksom helt och hållet bara inte varit med i statistiken på hur vi har räknat med våra utsläpp tidigare, och också då den här lagstiftningen som har funnits på när vi ska bli netto-neutrala i koldioxidutsläpp. Om man räknar med dem, vet ni hur stor andel av våra utsläpp som är sådana utsläpp?
Vill man veta det? Jag tänker att det här är sånt som liksom är jättesvårt att räkna på och som liksom ingen riktigt har tänkt på tidigare.
Men vi har ju flyttat ut väldigt mycket av våra fabriker och sådär till Kina till exempel, så att även om vi köper svenska varor så är de ju producerade utomlands, så att det måste ju vara väldigt mycket, tänker jag. Jag skulle säga ja. 42,5%.
Då säger jag 45.
Bra gissat. Fabian var närmast, för det är nämligen 60%. Så det är alltså över hälften av våra utsläpp. Och så är det ju för rika länder då, helt enkelt, med mycket globaliserad produktion. Mm. Att vi importerar helt enkelt prylar som släpper ut mycket på annat håll. Och det där har liksom varit ett rött skynke i debatten, för att miljörörelsen har liksom vägrat gå med på att vi har en progressiv lagstiftning när vi liksom bara blundar för de utsläppen. tidigare då, liksom att så här, även om vi ska bli nettoneutrala, vad spelar det för roll om vi inte räknar med 60% av våra utsläpp? Och så, som du är inne på, Fabian, finns det ju en annan sida som kanske inte har riktigt gått med på att det där är svenska utsläpp om de sker i något annat land någonstans. Ska inte de fabrikerna ta hand om det då i så fall? Och så, ja men det är ju vår konsumtion, varför har vi inte tillverkning hemma och så vidare. Men nu är det alltså att samtliga partier har lyckats komma överens om det här, vilket jag, alltså även Sverigedemokraterna är med på tåget här, vilket gör att det av allt att döma kommer att kunna gå rakt igenom riksdagen. Så att 7 april ska regeringen få ett förslag från den här beredningen och sen ska det kunna läggas fram och då klubbas i riksdagen. Och då blir vi faktiskt först i världen att ha en lagstiftning som innebär att vi ska ta oss till netto neutralt. Vi ska vara klimatneutrala 2045, inklusive de här konsumtionsutsläppen, och att vi har en lagstiftningsväg dit, vilket jag måste säga att jag tycker är en riktigt god nyhet, för det gör ju mycket mer troligt att vi kan göra vår del för att nå Parisavtalet och förhoppningsvis då också få andra att följa.
Har du någon information om hur vi ska kunna göra det? Jag tänker när du berättar om det här på två olika sätt då. Det ena är att man köper, att de som säljer saker i Sverige garanterar på olika sätt att det är koldioxidneutralt som det har producerats. Och det andra är att det överlag är liksom skatter som slår brett.
Ja. Jag ser detta. Är det inte här bara en ny protektionism här som kommer att uppstå här?
Jag har inte satt mig in på djupet i förslaget. Jag tror att förslaget framförallt handlar om att föra in det i lagstiftningen, att vi ska nå det målet, snarare än att liksom, i detalj precisera hur man ska nå det målet. Liksom. Så att jag tror inte att det är, liksom, hur det ska gå till tror jag liksom inte att beredningen har haft uppgift att ta fram nu. Men jag är på lite djupt vatten, så att jag är inte säker på det. Men i och med att det finns partier med i uppgörelsen som definitivt är vana att lyfta fram de argumenten du tar med, Anders, så känns det ändå som att så här, ja, men, då tror jag nog ändå att det här är invägt. Och naturligtvis kan det finnas en grad av protektionism, men jag tror ändå att det är en hälsosam protektionism om det är så att man definierar protektionismen på så sätt att om man handlar varor från länder som inte är med i utsläppsrättshandel eller inte har miljölagstiftning som är jämförbar med den som är i Europa, då måste vi, för att kunna liksom skydda europeiska producenter som ska konkurrera med de företagen, kompensera med klimattullar på sådana varor, vilket jag antar är vad man lägger på Kina producerade till varor här.
Jo, men och då tänker jag ju att det är lite tråkigt då, om till exempel rapporterar om CATL tidigare då, som har byggt sin första fabrik där helt klimat- eller CO2-fri. Ska det komma liksom schablontullar då på dem också, trots att de, alltså vi måste ju främja handel med sådana oavsett var i världen de håller till liksom. Det blir lite svårt att utforma det här, tänker jag i alla fall.
Ja, men det kommer definitivt bli knepigt, och där håller jag ju med dig i sak, att om det är koldioxidfritt någon annanstans, om miljöansvaret har tagits, då ska det inte spela någon roll att det är utanför våra gränser. Då ska ju det behöva komma igenom. Mm. Liksom. Och det kan definitivt säkert bli en stor utmaning att lösa det, liksom med att det inte blir en hård liksom klimatmur runt EU som gör att det blir svårare att handla globalt, absolut. Men ja, jag tyckte i alla fall att det här var en positiv nyhet, därför att det hade varit väldigt mycket värre om vi liksom inte hade haft en tidtabell för hur vi ska få ner de här utsläppen till noll.
Men det kommer ju öka, som vi pratade ju i förra programmet om det här med liksom hur globalismen minskar nu, liksom att man flyttar hem mer och mer fabriker. Det här är ytterligare en sån grej som kommer göra att ska du starta en ny fabrik som svenskt företag, så kommer du tänka ytterligare en gång och starta något i Kina, i alla fall innan du vet hur det här utformas.
Då fick du ändå det här att bli ledsamt ändå, Anders.
Ja, men det var inte meningen. Ja.
Och med detta så är det väl dags ändå att rulla ur dagens show, tänker jag. Men trevligt har det varit, och tänk vad mycket man har lärt sig. Jag har till exempel lärt mig att det ska byggas en ny batterifabrik, och att det är nu slut på elbils... bonusar i alla fall, inte helt hållet, men lite grann.
Ja, jag har lärt mig massa annat.
Säg någonting positivt, Alfred.
Vad bra att du har lärt dig något.
Ja.
Hur brukar vi avsluta det här programmet, Alfred?
Vi brukar säga att om man vill sponsra podden, då hör man av sig till oss på spons@bilarmedsladd.se. Vad säger vi sen, Fabian?
Sen säger vi att våran Facebook-sida, den finns där den brukar vara. Då går man in på Facebook och så likar man våran sida och följer den. För då kan man ju veta när vi släpper avsnitt och där vi gör roliga äventyr som vi ibland gör. Och våran hemsida förstås, bilarmedsladd.se, där hittar man allt om oss.
Ja, men på vår hemsida hittar du också lite andra referrals. Om du vill stötta oss som gör programmet, så kan du till exempel använda Hälsa Hemma vårdcentral, får du tips om där på sidan. Och vi har lite andra referrals som ni såklart ska använda när ni skaffar el skivbolag och sådär.
Ja, tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Vi tar tacksamt emot all hjälp att sprida ordet. Vi ser att vi blir fler och fler, vilket är jättekul. Så att, fortsätt göra ett så bra jobb och sprida det till dina vänner och bekanta.
Ja, och jag vill gärna slå slag just då för Tibber då, som är ett elbolag i en app som vi gillar jättemycket. Och på vår hemsida där, som Anders nämnde, där finns referrals för våra Tibber-konton. Får man 500 spänn att handla saker för, och så får vi en liten klapp på axeln också. Det tycker vi så mycket om.
Glöm inte att prenumerera på våra program, och det gör du på Apple Podcaster eller andra poddspelare. Vi finns i stort sett överallt där poddar finns. Och glöm för all del inte att recensera oss i Apple Podcaster så andra ser hur trevligt vi har här.
Och om ni vill mejla oss så når ni oss på info@bilarmedsladd.se eller Alfred Anders eller Fabian @bilarmedsladd.se om ni vill skriva hemligheter.
För redigeringen stod Jesper Hageborn på Monopol Media. Och med det då så säger vi de bevingade orden. Vad säger du, Alfred?
Jag säger sladda lugnt.
Anders?
Kör elektriskt.
Och jag säger kör försiktigt, så hörs vi igen om cirka 2 veckor.
Hej då!